Där är P1, Sveriges Radio.
Och det här är Studio 1 onsdag.
15 år sedan massakern på Utöya hör överlevare berätta om dagen.
Och vad var det som drev Anders Behring Breivik och vad är hans status i vitmaktmiljön idag?
Kackerlackspartiet växer allt mer i Indien och med de protesterna. Men vilka är de och vad vill de?
Svagt valdeltagande bland 700 000 utlandssvenskar. Så ska ambassaderna locka fler att rösta i höstens riksdagsval.
Apollo-galleriet har återöppnat på Louvren i Paris, men kronjuvelerna är alltjämt försvunna.
Och i vår nästa timme om ett våldsbejakande TikTok-konto som kopplas till den 12-åriga pojke som knivskar en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan enligt en granskning.
I studion Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
Nu klockan 4 så började en minnesceremoni på Utøya för de som dödades på ön och i Oslos regeringskvarter av högerextrema terroristen Anders Behring Breivik.
Snart om hur han blev en idol i vit maktmiljön, men först Mona Hambreus, Ekots reporter som är i Oslo. Vad är det som händer på Utøya just nu?
Det är ett tillfälle för att hedra och minnas de offren då för Anders Behring Breiviks terrorattentat. Det hålls tal bland annat av stödgruppen för de anhöriga och överlevande, AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som ju var måltavla för de här skotten på Utøya. De är också representerade, och så statsministern Jonas Gahr Støre finns på plats och håller tal.
Hur uppmärksammas den här dagen annars i Norge?
Under förmiddagen i Oslo så har det varit ett par minneshögtider, både i regeringskvarteret där ju så att säga det här terrorattentatet började på eftermiddagen med att en kraftfull bomb exploderade. Och sen har man även varit i domkyrkan och kungen och drottningen har närvarat och många prominenta personer. På morgonen så lade man ner blommor vid det nya minnesmonumentet i regeringskvarteret. Det här beskrivs som en delvis nystart för hela området, för det har tagit väldigt lång tid att renovera och bygga upp igen efter det här sprängattentatet. Man har helt ersatt en del byggnader, så det är först nu som man har flyttat in verksamheten igen fullt ut. Och man har också invigt idag ett nytt 22 juli-center, ett kunskapscentrum som tidigare har legat i provisoriska lokaler, men nu har man fått sin permanenta placering just i regeringskvarteret som en påminnelse om det som hände där.
Stanna kvar där, Mona, för det var vid 3:30 ungefär idag för 15 år sedan som det exploderade en nästan 1 ton tung bomb i Oslos regeringskvarter. Och den norska kommersiella radiokanalen P4 var på plats bara minuter senare.
Då går vi till regeringskvartalet och Katrine Berg-Tollefsen, vad kan du fortälla om situationen?
Vi har ikke fått fullstendig oversikt over situasjonen her, men det jeg står nå og ser på er høyblokka der hvor statsministeren, justitsministeren holder til. Har det gått av en eksplosjon av noe slag? Hele inngangspartiet er helt sprengt vekk, og nå kommer politiet på banen. Det ligger skadede mennesker rundt her, og vi er følges skadede og blødende mennesker ut av regjeringskvartalet. Men foreløpig så har vi ikke 100% oversikt over den situasjonen.
Och 2 timmar efter bombdådet i Oslo kom larmet om skottlossning på de norska socialdemokraternas ungdomsläger på ön Utøya.
Det kommer stadig nye meldinger, og nå en svært alvorlig melding som kommer inn fra AUF sommerleier på Utøya. Jo, Vemund Svendsen, det varsler om at det meldes nå at det er løsnet skudd på Utøya, hvor også AUF sommerleir holder til akkurat nå. Hva vet vi om dette?
Vi vet at politiet har bekreftet meldinger om skyting på Utøya. Statsministeren også har bekreftet at det har skjedd noe dramatisk på AUF sin sommerleir, og flere vittner sier til NRK at det har blitt skutt. Det er uklart om noen er drept, det er uklart om noen er skadd, men folk skal altså ha rømt bak klipp og ned i vannet for å komme seg i sikkerhet på AUF sin sommerleir på Utøya.
8 personer dödades av den stora bomben i centrala Oslo. 69 personer, mest tonåringar, sköts ihjäl på Utøya i det värsta dådet i Norge sedan andra världskriget. Och totalt skadades flera hundra i de båda dåden.
Anders Behring Breivik dömdes för terrordåden till Norges strängaste straff och många tror att han kommer tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Mona Hambreus, Ekots reporter som är på plats i Oslo. Hur går debatten i Norge om terrordådet idag?
Många som har framträtt här idag på de olika minnesceremonierna har pratat om att samtalsklimatet har hårdnat och att de idéer som terroristen Anders Behring Breivik företrädde också har fått ett ökat utrymme. Och det här är något som bland annat statsministern varnade, höjde ett varningsfinger kring i sitt tal där han sa att Norge är inte vaccinerat mot såna här angrepp framöver heller, trots att alla nu har kunnat se vilka avskyvärda konsekvenser det blir. Så det här med en ökning av högerextremismen är det flera idag som har pekat på och manat till vaksamhet kring.
Vad säger de norrmän som du har pratat med?
Det här är förstås inte lika aktuellt för alla här i Norge. 15 år är ändå en ganska lång tid. Och de som är unga nu, de minns inte ens det här. De kanske inte var födda. Men för de som är drabbade så har det här inte gått över. Stödföreningen för de anhöriga och överlevande vittnar om att det finns de som fortfarande mår dåligt och inte riktigt har kunnat gå vidare med sina liv med till exempel studier och jobb. Så att ett sånt här nationellt sår och trauma går nog aldrig helt och hållet över.
Säger Mona Hambreus, alltså Ekots reporter i Oslo.
Och det var 650 personer som var med på det norska socialdemokratiska ungdomsförbundets läger på Utøya 2011. Och 69 av dem sköts alltså ihjäl av Anders Behring Breivik.
En av dem som var på ön och överlevde var Lisa Marie Husby. Hon är på minnesceremonin på Utøya som började nu vid 4-tiden. Och hon berättar att man fortfarande ser spåren av terrordådet där.
Det är delar av Utøya som är bevart som på en måte bevis med fysiska bevis och fysiska spår. Så det hängnhuset mitt på Utøya är bevart med kulehull och står egentligen akkurat likt sånt som det stod i 2011.
Hur är det att se de där kulhålen idag?
Det är fryktligt ont. Det är nästan som att luften går ut av kroppen när man går in. Det är väldigt tryckande och obehagligt att gå in i det rummet där 13 människor har varit drept. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att ta vare på de fysiska bevisen efter terrorangreppet för att förhindra på måte konspirationsteorier och så vidare. Och för att ta vare på det till eftertida. Och så ska det vara vondt att höra om den dagen då 77 människor var drept. Det ska skapa ett obehag i oss. Så jag tänker att det är väldigt, väldigt viktigt, själv om det är ja, fryktligt vondt att se på.
För du var ju på Utøya själv och jobbade för 15 år sedan. När märkte du att någonting var fel?
Det tog egentligen väldigt, väldigt kort tid för det att vi hört det vi trodde var fyrverkeri eller kinaputta. Men vi så att folk blev fryktligt rädd. Och då tog det inte så lång tid för egentligen det bröt ut kaos på öya och all sprang hit och dit. Och då tror jag vi skönt allsammen att här är det något som inte stämmer och vi förstod fort att det var skudd vi hört och att det var fler som hade blivit truffade då.
Vad gjorde du då när du förstod att det var skott ni hörde?
Jag hade ansvar för en grupp på runt 30 deltagare från min del av Norge, i mitt Norge. Så jag sprang bort till en grupp av dem och så sa jag att vi må komma oss i säkerhet i skolestua. Men så var inte all som förstod allvaret. Så till slut så måtte jag ta någon på en måte med fysisk makt och säga att nå må dere høre etter og bli med. Og så sprang vi mot skolestua, men i flukta så sto Breivik bak oss, og vi kjente trykket fra kulene, og vi så at det traff kuler i trærne rundt oss. Men det var ingen av oss i den gruppa som ble truffet, og vi kom oss inn i skolestua Og der ble vi barrikadert inn og var der til terrorangrepet var over. Da.
For ni, som du berättade, blev ju beskjutna her. Hur nära var du att dø?
Det vet jeg jo ikke, men vi kjente jo, jeg så jo på et tidspunkt at håret mitt flagret, og det var fordi at det for en kule forbi, og vi rivlet opp håret. Så jeg tror jo at det var rett og slett flaks, fordi at det var jo flere på teltplassen som vi flyktet fra, som ble skutt og drept. Men det var ingen i vår gruppe som ble truffet. Og jeg husker at vi ropte at dere må bøye hodet fram for å beskytte hodet, for jeg tenkte det var bedre å bli skutt i låret enn å bli skutt i bakhodet, så jeg tror jo at det var nære på. Han var jo bak oss på teltplassen og skjøyte etter oss.
For du berättar jo hur du springer der i skogen og bøyer dig fram for at du hoppas at du ikke skal bli träffad i huvudet samtidig som kulorna viner kring dig der. Hur ofta tenker du på det her idag, så att säga, nu när det har gått 15 år?
Nej, jeg føler egentlig at jeg tenker på 22. juli hver eneste dag, men ikke på den måten at jeg går rundt og er redd. Og det er jeg veldig takknemlig for at jeg har klart å bearbeide nok til at livet mitt ikke blir påvirket sånn at jeg unngår situasjoner, for eksempel. Men jeg har jo fått posttraumatisk stresssyndrom og har jo til tider flashbacks, og hvis det på en måte går en mann bak meg på butikken, så kan jeg plutselig få en sånn fornemmelse av at kroppen min sier ikke skyt meg. Men det er jo en stor del av livet mitt, og jeg mistet jo veldig mange venner på Utøya, og det er jo noe som aldri går over, de kommer jo aldri tilbake. Så det er å lære seg å leve med den sorgen og den bagasjen med at man nesten har mistet livet, da. Og at de rundt har vært brutalt drept.
Mm. Og det er jo gått 15 år nå i dag. Hur er det å prate om det her i dag?
Jeg merker jo at jeg blir på en måte litt ekstra stresset, jeg får litt høy puls, og så tror jeg jo kanskje også i tillegg at fordi at det er 22. juli og at jeg er på Utøya, så er det et ekstra alvor da. Men for min del så har det vært mye positivt i det å fortelle historien. Jeg reiser rundt på skoler og forteller om 22. juli til ja, ungdommer som ikke var født i 2011, som ikke har egne minner. Så for min del så har det vært veldig, veldig viktig det å fortelle og holde historien i livet, og ja, fortelle til oppvoksende generasjoner sånn at vi kan forhindre at noe lignende skjer igjen, og at de får høre sannheten og brutaliteten bak det som skjedde i 2011.
Hva får du for reaksjoner fra de her ungdommene du prater med?
Det er veldig mange av dem som tenkte at terrorangrepet var tilfeldig. De visste ikke at det var politisk motivert. Mange av dem trodde at det var over bare i løpet av få minutter. Så når vi forteller at det var i 72 minutter ut på en øy som vi ikke kunne flykte fra, så forstår de jo alvoret på en annen måte. Og så tror jeg jo det når vi forteller at mange av ungdommene var 15 år, like gammel som dem jeg snakker til, så tror jeg de forstår alvoret på en helt annen måte, og så tror jeg det er viktig at vi som var der, tidsvitnene, er å snakke med dem, for da får de det direkte fra noen som opplevde det, og det tror jeg gjør et veldig sterkt inntrykk på dem. Da.
Og årsdagen i dag då oppmerksammes jo med minnesseremonier både i Oslo og på Utøya der du er. Varför är det viktigt att uppmärksamma dem på ett sånt här sätt?
Jag tänker att det är jätteviktigt för att vi har lovat att vi aldrig ska ti och aldrig ska glömma det som har skett. Och vårt största önske är ju att det här aldrig ska ske igen. Vi unner ju ingen annan att uppleva det vi har upplevt. Och så tror jag det är jätteviktigt för oss att de som blev drept, de 77 människorna som var drept 22 juli 2011, att de blir huska.
De 77 människorna som mördades 2011 måste kommas ihåg, säger överlevaren Lisa-Marie Husby, som alltså är tillbaka på Utøya idag.
Breivik sitter idag i en fängelse och många tror att han kommer sitta där i resten av sitt liv. Under rättegången så kämpade han för att inte dömas till rätt psykiatrisk vård.
Vi har med oss Katrin Thorleifsson som forskar om högerextremism och om terrordådet 22 julis konsekvenser på universitetet i Oslo. Välkommen.
Tack för det.
Vad var det som drev Anders Behring Breivik?
Ja, gärningsmännen var valde Arbeiderpartiet och AF eftersom man såg dem som ett symbol för det samhälle han ville angripa. Ett öppet, demokratiskt och mankulturellt Norge. Så han hade ett högerextremt konspirationsteoretisk världbild där han hävdade att Arbeiderpartiet hade förstört Norge genom bland annat invandringspolitik och genom att stödja ett öppet och mankulturellt samhälle.
Men med det här högerextrema motivet då han hade till det här terrordådet, vad är hans status i maktmiljön idag?
Alltså tyvärr 15 år efter denna udåden så har han blivit ett symbol och en inspirationskälla i vissa delar av den globala högerextrema miljön. Och flera senare terrorister har hänvisat till honom, hans manifest eller samma konspirationsmyter som han har spredt. Och särskilt myten om ett pågående folkutbyte. Så vi ser att hotbilden ser annorlunda ut 15 år efter, men den högre extrema idén som låg bakom attentatet har inte försvunnit. De har förändrats och spreds mycket snabbare i digitala samhället.
Mm. På vilket sätt har Breivik inspirerat andra terrordåd?
Ja, han har inspirerat bland annat gärningsmän i Christchurch i New Zealand i 2019, Pawa i USA, i Tyskland, i Norge. Och det som gör honom till ett symbol för vissa extremister är inte bara själva attentatet i 2011 utan också att han försökte skapa en ideologisk berättelse kring sin våld. Och han skrev ett omfattande manifest och försökte framställa sig själv som en del av en större raskrig, en existentiell kamp. Och i vitmaktmiljön kan sådana gärningsmän ibland få en martyr eller hjälteroll trots allt deras handlingar är terrorbrott. Så vi ser i vissa subkulturer jag har studerat hvor han tillskriver en slags helgenen saint-status och idealiseres och glorificeres i andra, ja, de uppfordrar till mer våld för att accelerera den raskrigen. Mm. Så vi ser att tyvärr så har han blivit ett symbol i vitmaktrörelsen. Mm.
Kan du säga någonting kort om vad samhället kan göra för att bryta den här rekryteringen till den våldsbejakande vitmaktmiljön?
Ja, jag tror det är jätteviktigt med tidlig förebygging, för det är viktigt nu att stärka det förebyggande arbetet. Alltså, öppna demokratier kan aldrig skydda sig helt mot våld, men vi kan göra mycket med förebyggande arbete. Och flera av de rekommenderande vi gav till den norska regeringen håller nu på att genomföras. Och ett exempel är ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism som delvis är inspirerat av Sverige och Danmark. Så vi ser nu att extremismen på nätet känner ingen nationsgränser och därför behöver inte heller det förebyggande arbetet att göra det. Så de nordiska länderna har mycket att lära av varandra när det gäller myndighetssamarbete och tidlig insats mot radikalisering.
Säger Katrin Thorleifsson som forskar om högerextremism och om terrordådet den 22 julis konsekvenser från universitetet i Oslo.
Det som började som en studentprotest har på kort tid vuxit och nu demonstrerar tusentals på New Delhis gator. Framförallt unga som bland annat kräver Indiens utbildningsministers avgång.
Efter sammandrabbningar med polis ökar nu pressen på premiärminister Narendra Modi samtidigt som oppositionsledaren har gripits. Naila Salim, Sydostasien-korrespondent i New Delhi, du har ju varit på plats vid demonstrationerna idag. Vad är det du har sett?
Det har varit en enorm folksamling. Det är människor som kommer med plakat som de har gjort själva. De skriker slogans, det är musik, det är tal, det är pepp för att behålla liksom lågan uppe. Ett väldigt starkt engagemang och en enorm ilska. Och visst, de flesta är unga, men jag har också träffat på pensionärer och föräldrar och andra lärare som har åkt ifrån andra delar av Indien för att vara på plats och visa sitt missnöje.
Mm. För några dagar sedan så försökte demonstranterna ta sig mot regeringsbyggnaden. Det slutade med sammandrabbningar med polis som använde tårgas. Hur skulle du säga att stämningen var där idag?
Ja, men allvarlig. På plats så satt ju ett antal av dem som fick skador i måndags, omplåstrade och så rätt så medtagna ut. De sitter också utomhus i värmen. Det fanns en väldigt påtaglig ilska över det våld som då studenterna och de unga anser sig ha utsatts för. Man ska också säga att det var ju ett rätt så stort antal poliser som också åsamkades skador. Och det var stor polisnärvaro. Men det fanns en väldigt tydlig ilska och ett krav riktat mot utbildningsministern, men också väldigt stor ilska riktad mot premiärministern Narendra Modi själv och hela regeringens sätt att hantera det här på.
Men vad är det de vill då? Vill de att regeringen ska avgå, eller vad är deras mål?
Är riktigt så långt har de officiellt inte formulerat. Ja, det finns en hel del som säger att Modi han borde avgå. Men framförallt så handlar det om utbildningsministern. Att man vill liksom att någon, att det ska vara ett ansvarsutkrävande som då går tillbaka till de här intagningsproven som behövde göras om. Och att det inte är det första gången som det är fusk och att det är oegentligheter. Och att man menar på att det bara pågår och pågår och pågår. Och så ska det tillsättas någon utredning och det ska göras någonting. Men ändå så uppstår samma problem. Så det är som att man söker ju en syndabock. Men alltså, Narendra Modi han var inte populär på plats, var han ju inte. Och oppositionsledaren Rahul Gandhi har ju krävt hans avgång och även krävt inrikesministerns avgång eftersom det är inrikesministern som är ansvarig för polisen.
Och de här proven, det här är en väldigt viktig sak i Indien, det är inte vilka prov som helst.
Nej, precis. Alltså i Indien, om du inte har pengar och kan köpa en plats på eller liksom helt enkelt betala en utbildning på ett privat universitet, så är inträdesprov till statliga universitet det sätt som även de fattigare kan ta sig in på för att få en bra utbildning. Och då är det miljoner och åter miljoner som skriver de här proven och kämpar om några få platser. Och man förbereder sig länge och väl, ligger otroligt mycket tårar och svett och pengar bakom de här proven. Så när de då flyttas eller när de måste göras om så blir det en enorm press och också en ekonomisk utmaning för de här studenterna och deras familjer.
Vi har också med oss Bengt G. Karlsson som är professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och med Indien som fokusområde. Om du ska sätta protesterna i kontext, hur stort är det här?
Ja, men jag skulle nog säga att det är ganska stort. Det är ju alltså det är ett utbrett missnöje under lång tid. Någon slags nedmontering och politisering av hela utbildningssystemet i Indien. Där man liksom BJP, regeringspartiet, har satt in sina egna personer på höga poster som rektorer och också tillsättning av olika tjänster. Så jag tror att man har tappat liksom en oro för att både försämra kvalitet men också just att vissa grupper som inte har liksom kontakter i det politiska livet har tillgång till utbildning. Så jag tror att det är en stor frustration och ytterst är det också en frustration att det brist på jobb, man har inte liksom beaktat ungdomars situation. Så det är en stor sak som händer nu och det är klart att mycket med politiska rörelser i Indien, de kan blomma upp och sen kan de försvinna. Man vet aldrig vad som kommer att fastna så att säga, blir mer system eller mer långsiktigt. Men jag tror ändå här att jag tycker man ser att det är ganska desperat, alltså att man går så hårt fram med våld mot ungdomar, fredliga demonstranter och många alltså yngre, nästan skolbarn, visar på någon slags desperation. Så att jag tänker mig att regeringen ändå känner en viss, de är trängda, de har inga riktiga svar.
Mm. Men, ja, hur pressad skulle du säga att Narendra Modi är?
Man kan se vissa likheter med de här bondeupproret eller protesterna som har pågått där man slog det bönder kom in till Delhi och slog en ring runt. Så det var ju enormt pressat för regeringen och här tänker jag ändå att det är ju medelklassen nu. Det här går inte att avfärda som att det är vänster eller att det är någon etnisk eller religiös minoritet som protesterar, utan här är ju, jag ska säga, val, det är ju huvudgruppen, regeringens, så att säga, röstunderlag som nu protesterar. Och det är inte bara ungdomar, det är också, som vi hörde tidigare, att det är också deras föräldrar. Så det är mycket, Jag tror att det här är liksom kärnväljarna som nu börjar reagera mot styret. Så jag kan tänka att, menar, det är förstås inte alls frågan som vi såg på Sri Lanka eller Bangladesh, Nepal, att det är någon slags regeringskris, på den, inte kanske på den nivån, men jag tror att det här är allvarligt och någonting som är svårhanterligt för regeringen.
Mm. Bengt G. Karlsson där, alltså professor Naila Salim, fortsatt med oss från New Delhi. Det är ju en stor andel av Indiens befolkning som är unga, och många av dem säger sig vara med i något som kallar sig Kakelaxpartiet här också. Vad är det för någonting egentligen?
Ja, men det är ett svar på ett uttalande från Högsta domstolens chefsdomare där han kallade i rättssalen under, var frustrerad och kallade unga indier för kackalackor och parasiter. Och då bildades snabbt ett, kan man säga, ett satirparti, Kakelaxpartiet, och som sen då väldigt snabbt kom att rikta in sig just på den här utbildningsfrågan, eftersom den är så fundamentalt väldigt viktig för de unga och deras familjer för en väldigt stor del. Och som du säger, eftersom det är så många som är unga. Och det är också så att Indien och indier, de har väldigt höga ambitioner. De vill liksom, de vill komma någon vart ekonomiskt. De vill att landet ska utvecklas, och det händer också. Och då vill ju de unga få vara med på tåget. Så det finns ju en frustration över att om man inte upplever att man släpps in i den, på det, i den utvecklingen helt enkelt.
För de här ungdomarna låter som en politisk kraft att räkna med. Hur har regeringen svarat kort?
Regeringen verkar vara mer nervös, och idag så har utbildningsministern sagt, för dess försvarat regeringens agerande, och sagt att man visst har tagit tag i frågan och att man vill diskutera mer hur systemet ska förändras, men i parlamentet, inte på gatan.
Naila Salim säger det, vår korrespondent med oss från New Delhi i Indien, och Bengt G. Karlsson, alltså professor specialiserad på Indien.
Du lyssnar till Studio 1 i P1. Producent idag är Petter Ljunggren, sändningskoordinator Anna Björk och tekniker Liv Fredén.
Och det finns närmare 700 000 utlandssvenskar i världen, men det är få av dem som väljer att rösta i svenska val.
Just nu pågår förberedelser på svenska ambassader och konsulat för att underlätta för att fler av dem att rösta i riksdagsvalet i höst.
Swedish consulate Lisa speaking. Very good, Cecilia.
Det är torsdag strax efter lunch, och honorärkonsul Lisa Jarsten har precis öppnat konsulatet i Perth, en stad i västra Australien med 2,2 miljoner invånare.
Yeah, okay. Hey.
Just idag är det 36 grader varmt ute. Inne på konsulatet, längst in i en grå kontorsbyggnad med ljusa trämöbler och svenska flaggor, är det svalt. AC:n går för högtryck.
Jag försöker entusiasmera människor att rösta eller använda sina poströster. För många som är skrivna på sin adress här, de får ju poströsten tillskickat sig, och då är det ju väldigt lätt.
Jag ska ta fram kassaskåp.
Ja. Längs väggen på konsulatet står en metallskylt med Sveriges lilla riksvapen lutad och tavlor med bilder från västkusten.
Och alla... Allt viktigt har jag i kassaskåpen. Så här ligger alla pass och körkort, ID-kort.
Sverige har ett 90-tal ambassader och cirka 350 konsulat runt om i världen. Och de är en viktig punkt för utlandssvenskarna när det är val.
Vi har ju EU-valen också som vi gör på konsulatet. Så det är ju... Det blir nästan vartannat år faktiskt, det är något val.
Det krävs rigorösa förberedelser.
Ja, ganska formellt. Vi har tillgång till att skriva ut valsedlar, göra vissa saker. Vi måste följa exakt till punkt och pricka hur det formellt ska göras för att det ska vara... Och det måste skickas på ett speciellt sätt. Det är väldigt noga hur det hela görs.
Organisationen Svenskar i världen uppskattar att det finns närmare 700 000 utlandssvenskar. Enligt valmyndigheten är 225 000 av dem med i röstlängden och kan rösta i höstens val den 13 september. Och det görs i förtid, antingen via en brevröst tidigast den 30 juli eller på en ambassad eller ett konsulat från den 20 augusti.
Hej!
Cecilia Tyndall från Burträsk i Västerbotten träffade kärleken i Australien 1989 och har bott i landet sedan dess. Idag har hon klivit in på konsulatet för att hämta sitt nya pass.
I Australien röstar jag. Men jag tror inte jag röstat som, ja, som utlandssvensk. Inte i svenska valet, nej.
Vad beror det på då, tänker du?
Jag har egentligen ingen aning vad som pågår där.
Så då känner du att du har inte mandat att lägga din röst helt enkelt?
Nej, precis. Precis.
Nej, hur mår ni?
Bra. Kommer hela familjen?
Ja, absolut.
Svenska barn födda utomlands måste ansöka om att få behålla sitt svenska medborgarskap före 22 års ålder. Familjen Morgan är på konsulatet idag för att hämta mamma Saras pass och ansöka om sonens medborgarskap.
My first name is Sven, last name Morgan. I'm from Perth, Western Australia, and I'm age 21.
21-årige Sven Morgan vill gärna bo och leva i Sverige framöver. Och han kan tänka sig att rösta när han har fått sitt medborgarskap bekräftat.
Yes, if I do a bit more research, I think 100%, because if I'm getting my citizenship, I might as well actually have a purpose in Sweden. That's what I think.
Men han vill läsa på först. I dagsläget kan han inte mycket om svensk politik.
Don't know much about Swedish politics, I'll be honest.
I framtiden hoppas han vara en del av Sverige och forma landet som han tycker är vackert.
And shaping the country, you might be exactly. Living there for an extended period of time. Yeah.
Exactly. It's a beautiful country. Yeah.
Mamma Sara Morgan, som kommer från Stockholm och har bott i Australien i 26 år, kommer däremot inte lägga sin röst i valet i år.
Jag har verkligen inte följt vad som händer i politiken i Sverige, så jag kommer inte att ta del i det.
Mm. Vad ligger bakom det? Att du bor ju i Australien såklart, det är kanske därför.
Ja, precis. Och jag tror att jag har lämnat lite av den delen i Sverige, så att säga. Jag är inte så engagerad. Men jag tror när man kommer till ett visst stadium när man flyttar från Sverige. Att det är lättare att satsa allt på det landet där man bor i istället för att hålla kvar för mycket av det som finns i det gamla livet, så att säga.
Hon är inte den enda som väljer att inte rösta. Valdeltagandet i valet 2022 bland utlandssvenskarna låg på 32%.
Förutom att regeringen och myndigheter behöver göra sitt yttersta för att göra det så enkelt som möjligt för utlandssvenskarna att faktiskt rösta, så är det också till viss del upp till utlandssvenskarna också att säkerställa bland annat att man finns med i röstlängden.
Cecilia Borglin, generalsekreterare på organisationen Svenskar i världen, säger att utlandssvenskarna i allra högsta grad påverkas av svensk politik.
Det kan till exempel röra sig om skatter eller pension eller medborgarskap till exempel.
Utlandssvenskarnas perspektiv på Sverige behövs och kan göra skillnad i valet, tror hon.
Man möter nya kulturer med olika sätt hur skolor, arbetsplatser och annat. Och demokratier kanske fungerar.
Ja, vi kommer rösta, definitivt. Tavira heter närmaste orten vi kan rösta på, svenska konsulatet.
Erik Williamson från Kiruna har bott i Portugal sedan 2018. För honom är svenska valet givet.
Ja, det känns som en plikt att göra en röst hörd. Hade jag inte betalat skatt i Sverige, då kanske jag hade brytt mig mindre. Och sen också för våra barn och barnbarns skull.
Reporter här, Kari Söderberg på P4 Norrbotten.
Idag öppnade Apollo-galleriet i Louvren igen efter den uppmärksammade stölden i oktober förra året, då rånare kom över kronjuveler värda nästan 1 miljard kronor.
4 personer är misstänkta, varav 2 har erkänt delaktighet i det här rånet, men juvelerna, de är alltjämt borta.
Karin Arbsjö är Ekots utsände på plats och har nyss varit inne på Louvren och dessutom i Apollo-galleriet. Hur ser det ut?
Ja, men det var ganska mycket folk där idag. De öppnar ju idag. Det här är ju en väldigt pampig förgylld sal med 15 meters takhöjd och målningar av bland annat Eugène Delacroix. Men några juveler finns ju där inte längre, eller föremål, utan nu är det här en tom sal.
Mm. Vad var det som hände den där förmiddagen i oktober?
Ja, det var ju strax efter att museet hade öppnat den här dagen och det var 4 män utklädda till byggnadsarbetare som helt sonika körde fram en stegbil. 2 av dem hissade sig upp och skar upp fönstret utifrån till Apollo-galleriet som då ligger på liksom den högra flygen med vinkelslip. Och de skar också upp glasen på 2 av de montrar där kronjuvelerna förvarades. Och de fick med sig 8 juveler, bland annat en tiara, en brosch och ett halsband. Men så tappar de ju den mest värdefulla, kejsarinnan Eugenies krona som plattades till, och det har nog många sett bilder på. Och sen åkte de långsamt ner för den här stegbilen igen och flydde på en moped, och det här tog inte mer än 8 minuter sammanlagt.
Och förundersökningen pågår fortfarande. Vad vet man om de som har gripit så här långt?
Ja, det är 4 som är misstänkta i nuläget. Men 2 av dem, och 2 av dem har inte sagt någonting, men 2 av dem har talat ut i förhör tidigare i somras. De kommer båda från Parisförorten Aubervilliers. Och de hävdar sig ha blivit rekryterade till det här av en person som de inte vågar säga namnet på. En av dem säger att han inte ens förstod att det var Louvren de skulle göra inbrott i, utan att han trodde att de var på väg till en smyckesbutik. Och oavsett om det är sant eller inte, och det här med en mystisk man bakom brottet är sant eller inte, så har man inga spår av juvelerna. Det sista man såg av dem var en av de här männen som fångades på övervakningskamera i ett parkeringsgarage i Aubervilliers ungefär en timme efter rånet.
Och det kommer mycket kritik som har riktats just mot konstmuseet Louvren i efterhand. Vad handlar den framförallt om?
Ja, men kvinnan som var chef när det här hände, hon fick ju avgå efter ett tag. Och ledningen fick hård kritik för att han negligerat säkerheten till förmån för att bara satsa pengar på själva konsten och på liksom uppseendeväckande events och så, istället för väldigt grundläggande infrastruktur som behövs för säkerheten. Och kulturministern Rachida Dati sa till exempel då att ledningen grovt hade underskattat risken för intrång.
Mm. Vad har Louvren gjort för att förbättra säkerheten efter det här?
Ja, man har satt upp en mängd nya kameror och så kommer man inte att visa någonting alls som sagt i det här Apollo-galleriet, utan för de kronjuveler som återstår så ska man bygga ett högsäkerhetsvalv den här gången utan fönster, men det kommer ändå kunna vara öppet för besökare. Och den nya chefen för Louvren säger att det kommer behövas otroligt kostsamma renoveringar framåt för att liksom säkra Louvren. Man talar om att det kommer behöva renoveras för svindlande 800 miljoner euro. Det är en summa som man nästan inte kan förstå. Bland annat att man ska byta ut den här glaspyramiden renovera museet på flera olika sätt.
Häng kvar, Karin. Vi har också med oss Carolina Tyr som är gemolog, alltså expert på ädelstenar och expert i antikrundan. Hej Carolina, välkommen till Studio 1.
Hej, tack så mycket.
Vad var det som stals den där dagen i oktober?
Ja, det här var ju alltså kungliga smycken från kejsartiden i Frankrike. Alltså från kejsarinnan Marie-Louise, Napoleons andra hustru, smycken från 1810 fram till Frankrikes sista kejsarinna Eugenie, där omkring 1850-1860-tal. Och det här är ju mycket välkända smycken som finns med i officiella porträtt och så. Så det är ju verkligen alltså, kulturhistoria kan man säga.
Och när rånarna flydde så tappade de ju den här mest värdefulla smycket, kronan då, som tillhört kejsarinnan Eugenie som du säger. Och den blev rejält tilltygad också. Hur har det gått för den?
Ja, man har ju, som sades tidigare, man har ju sett bilder på hur otroligt tillplattad och tillknycklad och demolerad den blev. Och det, om jag har förstått det hela rätt, så saknas det också fortfarande vissa delar av kronan. Men planen är ju att man ska restaurera den. Och om man tänker på, det har varit en krona här i Sverige, en uppmärksammad stöld från Strängnäs domkyrka, också begravningsregaliekrona, som har blivit stulen. Och den har man och den blev också demolerad. Och den har man ju lyckats restaurera fint. Så det finns ju expertis för detta.
Mm. Och om du tillåter dig själv att spekulera lite, vart har de här kronjuvelerna tagit vägen egentligen?
Ja, det var mycket spekulationer kring det där, och de flesta som jag har hört och som har pratat med tror att man då har, som man säger, slaktat smycken och tagit ut stenar, och att det då är risk att metallen säljs för sig och stenarna för sig. Men jag tillhör de som inte tror på den teorin, utan jag tror att de finns fortfarande intakta, och att det finns just den, att det är just det som har varit själva meningen med stölden, att man har velat ha de här liksom kungliga smyckena som är välkända, att det är det som är själva syftet med stölden. Men som sagt, allt är spekulationer, ingen vet ju.
Ja, är det ens möjligt att sälja sådana kända föremål när kuppen dessutom blev ju så väldigt uppmärksammad?
Mm. Ja, det blev. Nej, inte på den officiella öppna marknaden är det inte det, men jag tänker mig att det skulle kunna finnas sådana dolda marknader där just sådana föremål som egentligen inte går att köpa, att man vill äga dem då, så att säga. Mm. Men som sagt, det är alltid gissningar.
Ja, hur stor förlust är det här för Louvren och för det franska kulturarvet?
Alltså väldigt stor. Jag skulle vilja säga i två avseenden. För det första så har ju Frankrike redan blivit av med sina kronjuveler och kungliga smycken två gånger. Dels efter franska revolutionen när alla kronjuveler försvann och spreds för vinden. Och dels en gång till då de här kejsartidens smycken. När Frankrike hade blivit republik så på 1880-talet så såldes alla de här smyckena iväg på auktion. Så Louvren har jobbat väldigt länge för att liksom hitta smyckena igen och köpa tillbaka dem. Och det har varit mycket privata initiativ och donationer som har gjort att de här smyckena har kunnat finnas på Louvren. Så de är ju nu tillbaka på ruta ett. Det är det ena som är väldigt tråkigt. Och det andra tycker jag är själva som tanken med museum. Att allmänheten ska kunna få se den här typen av föremål. Och det här med att man har en koppling till historien. Att vi 2026 ska kunna se i det här fallet smycken som då man ser på kända historiska personer på porträtt, och sen kan man då få se de här smyckena på riktigt här idag. Det blir ju en sån här historiens vingslagkänsla, och det är det som gör att vi liksom kan koppla till historien på riktigt, och att smyckena i någon mån är tillhör oss alla på något sätt, om ni förstår vad jag menar, att vi kan se dem, att de finns som en gemensam kulturhistoria. Det tycker jag är oerhört tråkigt. Det är det som är så fint med våra museum.
För det gick väldigt snabbt för de här tjuvarna in och ut på den här stegbilen och få med sig allt det här. Andra museer runt om i världen, hur har de liksom biffat upp sin säkerhet, eller hur har de reagerat efter det här?
Ja, men det tror jag att de flesta museer har, att det blev en så att säga wake-up call för alla, hur till synes enkelt det här ändå går att göra, om man bara är fräck nog, eller vad man ska säga. Så det tror jag alla har hajat till. Och det är också väldigt, man vill ju så gärna att museerna ska få visa sådana här föremål. Man vill ju att det ska finnas möjlighet att visa de här sakerna. Så det vill ju till att man hittar sätt att då kunna visa otroligt dyrbara och kulturhistoriskt viktiga objekt samtidigt som man har en säkerhet som är tillräcklig.
Mm. Finns det chans att de kommer tillbaka? Alltså finns det exempel på när stöldgods faktiskt har kommit tillbaka i ett stycke?
Ja, det finns ju det. Vi har ju till exempel Mona Lisa-målningen stals ju från 1911 från Louvren. Och den kom tillbaka. Vi har några exempel på Rembrandt-målningar tror jag som har stulits från Nationalmuseum i Stockholm som har kommit tillbaka. Och även smycken som såldes från, eller som förlåt, som stals från Dresden, Grüneske Wölbe, en stor fräck kupp också för några år sedan. Har det också i alla fall delar av dem kommit tillbaka.
Ja. Det finns hopp alltså. Det är bra.
Så att jag tycker att det finns hopp. Jag vill gärna tro det. Ja.
Vi säger tack till Carolina Thyr, gemolog och expert i Antikrundan. Vi hörde också Karin Arbsjö som är Ekots utsände på plats i Paris.
Och efter 4:45 med Ekot här strax så ska det bland annat handla om det här dådet i Helsingborg för en vecka sedan.
Dags för Ekot 4:45. Djupa sår i Norge 15 år efter terrorattentaten 22 juli. Regeringsprotesterna sprider sig över Indien, vår korrespondent är med direkt. Fästingsmittan TBE ökar i Sverige. Vi hör att Pokémon-korten har blivit hett stöldgods. Det är rubrikerna, Marianne Aslov i studion. Först om den förödande branden i Drammen i Norge. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden som bröt ut i fredags. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att det fortfarande är oklart vad som startade branden. Runt 100 bostäder förstördes och över 400 invånare fick evakueras i Drammen. Idag är det precis 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Och ett attentat skulle kunna inträffa igen. Det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk. Det vill sätta en stopper för detta. Men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge siden det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har. Ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge. Men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
Man håller på att tape den kampen om ett anständigt ordskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något. Att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen i 2011.
För de som överlevde attentatet eller förlorade barn och andra anhöriga är det inte över fast det har gått 15 år. Det säger Merete Stamneshagen från stödföreningen efter 22 juli.
Det är många som sliter. Selv etter 15 år. Noen klarer ikke å jobbe fullstilling. Mange har ikke klart å fullføre studiene sine. Så det er veldig ulikt, og det er et stort behov for hjelp.
Mona Hambrius i Oslo.
Vidare till Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Idag har manifestationer hållits på flera platser i landet. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi. Naila, vad säger de som du har träffat där?
De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärministern Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, and now you are not able to give them a fair examination, so how will you able to secure a good future of the country?
Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man säga ändå, så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
Det verkar som att det finns alltså en mycket stark vilja att protestera mot regeringen.
Ja, det måste jag nog säga att det håller jag verkligen med om. Det finns det. Det fanns en otrolig ilska, men också en samarbetsvilja och en beslutsamhet. Alla sprang runt och hjälpte varandra, delade ut mat och vatten och bananer och fläktade varandra med vad en som än fanns. Men ja, det finns en stor ilska över det som hände i måndags, över de våldsamheter, sammandrabbningarna med polisen och det som demonstranterna de menar var övervåld från polisens sida, och att det här tänker man inte acceptera.
Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
Hur svarar regeringen på protesterna?
Ja, men idag är faktiskt första dagen som det har, man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder. Men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som var med direkt från New Delhi. Fallen av den fästingburna virussjukdomen TBE ökar här i landet. Enligt infektionsläkaren Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten beror det troligen på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. Vid varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar. Och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TBE, då kan man vaccinera sig. Och även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar. Och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast. Vissa får i princip inga symptom alls, andra kan få lite mer influensaliknande sjukdom med en jobbig huvudvärk. Och hos en liten del så blir det dessutom då en neurologisk sjukdom med kraftig huvudvärk och man kan bli personlighetsförändrad och få skakningar. Kanske till och med bli medvetslös och i allra värsta fall dö, men det är ovanligt.
Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi Ahmed. Den nästan två månader långa knäckebrödskonflikten mellan ICA och företaget Barilla är löst. Gustav Nilsson är pressansvarig på ICA Sverige.
Ja, men vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Och det innebär att produkter från Vasa och Barilla åter successivt kommer finnas tillgängliga i både våra lager och i butiker.
Det var i början av juni som ICA sa upp det centrala inköpsavtalet med Barilla. Det här på grund av att parterna inte kunnat nå en hållbar överenskommelse enligt ICA. Något som har påverkat utbudet av bland annat pasta och pesto i svenska ICA-butiker och även produkter från världens största knäckebrödsproducent, Vasabröd, som ägs av Barilla. Susanne Hultman är brödansvarig på ICA Esplanad i Stockholm och säger att flera kunder har uttryckt missnöje under perioden.
Är du chockad att det tagit så här lång tid?
Ja, det har jag nog aldrig gjort innan. Vi har aldrig haft någon sån här konflikt på brödet som har varit så här långdragen.
Och nu har alltså ICA och Barilla kommit överens. Men vad som legat bakom konflikten vill inte ICA kommentera. Gustav Nilsson, pressansvarig, igen.
Vi har valt att inte gå in detaljer just i de här förhandlingarna som vi har haft med Barilla, utan kan konstatera nu att vi har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Jag kan inte ge ett exakt datum, men vi kommer såklart liksom successivt försöka få ut de här produkterna ut i både våra lager och våra butiker.
Ekot har sökt Barilla för en kommentar.
Reportrar Victoria Scott och Nils Syve. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det var i januari som han byggde en sprängladdning och placerade den vid en gymnasieskola. Den var inslagen i rött julpapper och byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan enligt åtalet, rapporterar SVT Dalarna. Mannen ska också ha tillverkat vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Han döms för bland annat mordförsök och vapenbrott. Natten till idag attackerade Ukraina två logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det är den andra attacken på bara några dagar.
Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinamysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
Reporter Jeanette Nizowska. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst tänker man stoppa den planerade släckningen av vägbelysningen på landsbygden. Anna-Karin Söterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigast möjligaste sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen skulle göra större nytta för trafiksäkerhet inne i städerna, enligt verkets beräkningar. Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga, men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en.
Reporter Jonas Fredén. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Neiker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon och rasera det på ett par timmar egentligen.
Samlar kort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
Anders Niker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
Reporter här, Nicky Vardenvärning på P3 Nyheter. Vädret nu ikväll blir det mycket moln över hela landet och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland en del regn. Imorgon sen får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
P1, Sveriges Radio.
Tolvåring misstänkt för attacken mot femårig flicka förra veckan hyllade massmördare på TikTok enligt granskning.
Är historien något eftersträvansvärt eller är det farligt med nostalgi? Finns det ens någon guldålder i Sverige?
Ryska regimkritiker i exil oroas att anklagas för spioneri.
Och TBE-fallen i Sverige ökar trots att vaccineringarna också ökar. Hur hänger det här ihop?
Studio 1 med Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
Vi börjar i Helsingborg då och knivdådet mot en femårig flicka som ägde rum i förra veckan.
En 12-årig pojke är misstänkt för dådet och nu kan Helsingborgs Dagblad tillsammans med Expo koppla pojken till ett TikTok-konto som delat ett stort antal inlägg som hyllar massmördare och skolskjutare.
Vi ska titta närmare på vad det här är för fenomen, men först Cecilia Hedlund som är reporter på Helsingborgs Dagblad, och det är du som då ligger bakom det här avslöjandet tillsammans med Expo då. Och knivdådet, det var i förra veckan på måndagen. Vad var det som hände egentligen?
Ja, vi fick uppgifter om att en flicka hade blivit attackerad och setts blödande i en park här på Söder Helsingborg, och vi tog oss då ut till den här platsen och kom ganska snabbt i kontakt med vittnen, chockade vittnen, vuxna barn som berättade att man sett en liten flicka med en kniv i halsen och hon hade blivit omhändertagen. Och vad man då beskrev för mig när jag kom dit var att det såg ut som någonting som liknade en fruktkniv. Den satt då fast i halsen. Och vi har sen då varit i kontakt med dem som tog hand om den här flickan på platsen och hur de agerade tillsammans för att lugna anhöriga och ja, sätta ungdoms- eller sommarlovsjobbar i liksom aktivitet, för det vållar ju naturligtvis stor chock.
Mm. Och nyheten idag är ju då att en 12-årig pojke som misstänks för det här dådet. Vad har ni för uppgifter om honom?
Ja, men alltså det vi har funnit är att det handlar om en pojke, han är alltså bara 12 år gammal. Han bor här i Helsingborg. Vi har pratat med grannar till pojken som beskriver honom som en rätt så vanlig unge. Och det är ungefär vad vi kan berätta idag. Mm.
Och då ska det finnas en koppling till ett TikTok-konto. Vad är det för inlägg han har delat där?
Ja, till att börja med så kan jag säga att vi har med researchhjälp av Expo kunnat se att det finns ett TikTok-konto som har registrerats med en mailadress som vi kopplar då, som tillhör en närstående till pojken. Och det vi ser är att det till en början postas barnsligt innehåll, är vårt intryck. Det är animerade och söta djur och ja, sekvenser och spelvärldar och sådär. Sen händer någonting drastiskt här i under vintern. När man tittar under vad det här kontot delar så ser man då att det dyker upp AI-redigerade videos där man hyllar liksom skolskjutare och massmördare. Och det här tilltar dramatiskt i förra veckan efter det att pojken grips. Då strömmar det ut sådana här delningar med den här typen av material. Mm. Och det avtar abrupt efter att pojken blir placerad i fredags.
Mm. Om pojken grep samma dag som dådet ägde rum, hur hör det ihop då med att inläggen inte upphörde förrän på fredagen?
Det vet inte vi. Det vi kan säga är att han blir omhändertagen. Var han placeras, vilka restriktioner som råder, det vet vi inte. Men det fattas ett formellt LVU-beslut först på torsdagen och han placeras på fredagen och då upphör delningarna. Men vad som händer mellan måndag och fredag kan inte vi svara på.
Vet man hur pojken ställer sig till de här misstankarna?
Nej, vi har pratat med hans försvarsadvokat som hänvisar till sträng förundersökningssekretess med tanke på ålder och ja, den här känsliga utredningen, och hon säger ingenting.
Nej. Vi har sökt på Studio 1 både pojkens juridiska biträde och åklagaren som inte vill kommentera. Men det skulle väl kunna vara så att det är någon annan som publicerar de här filmen eller delar dem vidare? Eller vad vet ni om det här egentligen?
Ja, det vi vet, det är det vi pekar på. Vi pekar på de här omständigheterna. Vi säger att det finns ett konto som vi kan koppla till en närstående. Hur materialet har delats och vad som händer efter att pojken grips fram till dess att han placeras. Det är det vi säger. Vi pekar på de omständigheterna. Och vad det här är för typ av material.
Vi har en gäst till med oss här i studion, nämligen Morgan Finnsjö som är researcher på Expo. Morgan, den här typen av hyllningar av våld och massmördare på sociala medier, vad är det här för fenomen?
Mm. Ja, de här videoklippen som har delats från det här kontot då, de är väldigt typiska och karaktäristiska för en viss företeelse som finns på nätet sedan en tid tillbaka, som kallar sig för och av experter kallas för True Crime Community eller TCC. Och där kan man ju då särskilja från den mer allmänna formen av true crime. Det är en genre där folk kanske lyssnar på poddar som handlar om brottfall och sådär. Det här är en mycket mer extrem variant, ett ganska litet community och subkultur, men som finns där på nätet och som är hyperintresserade av massmördare, av skolskjutare och av terrorister. Mm. Av personer som har begått extrem våld mot oskyldiga offer. Och man är liksom fixerad just vid de gärningsmännen. Och det här är, de här videorna som har delats från det här TikTok-kontot som vi pratar om nu, det är precis på det sättet att man ser förövare för de här tidigare skolattacker och massmord som framställs som coola, spännande, snygga, sexiga, liksom häftiga, och man uttrycker beundran över hur många människor de har lyckats mörda. Man använder AI-tjänster för att få de här gärningsmännen att dansa så att det blir liksom en sorts musikvideo. Så det är nästan som man kan tänka sig om hur unga personer gör videos om sina liksom popidoler eller artister, Taylor Swift liksom. Men här handlar det om massmördare helt enkelt.
Mm. Men det finns ju massa begränsningar för vad man får publicera på till exempel TikTok. Hur kommer de runt det?
Ja, där ska det sägas inledningsvis att när det kommer till i allmänhet våldsbejakande extremistmaterial på de här stora sociala medieplattformarna som vi och ungdomar och alla rör sig på varje dag, så är modereringen alltid väldigt inkonsekvent. Den är inte så bra som de här företagen själva gillar att framställa det som. Det är ganska mycket som passerar deras moderering. Det är en moderering som för övrigt ofta är automatiserad av en AI som sköter det. Och när det kommer till den här sortens material så vet användare på TikTok som regel hur man gör för att kringgå och lura den här liksom AI-modereringen. Man kanske liksom lägger upp en video som glorifierar en massmördare, men man skriver i texten att det här handlar om en film, eller man skriver någonting helt annat, om musik eller om matlagning eller någonting. Och på så sätt så lurar man den här modereringen. Men jag kan också tillägga att en del av det som postas av människor i den här communityt är inte saker som bryter mot reglerna. Då kanske liksom man måste fundera på var ska den gränsdragningen gå egentligen. Alltså om man postar en video som den uppmanar inte uppenbart till något brott eller någonting sånt, men det är en de facto en hyllningsvideo till en skolskjutare, en massmördare, där man uttrycker uppskattning för hur många de har lyckats mörda. Då kan man fundera på lämpligheten i det, trots att det inte bryter mot någon regel eller lag.
Men de här filmerna, eller vad som nu har delats vidare från det här kontot som kopplas till den här 12-åringen, vad mer specifikt är det som det kontot då har delat?
Det är då man uppmärksammar och hyllar ett antal olika skolskjutare och massmördare från de senaste åren. En del högerextrema terrorister. Idag är årsdagen för terrordådet på Utöja som Breivik utförde. Breivik är en av de personerna som hyllas i de här videorna. Så det finns ett högerextremt element där, men överlag så är det mer, det lyser inte igenom ett tydligt ideologiskt tema, utan temat verkar vara just personer som har mördat många oskyldiga.
För det pratade vi om i vår förra timme, att Breivik blev någon form av idol nästan, ja, i vit maktmiljö. men det behöver inte vara liksom vikt maktmiljö, utan det här är någonting annat.
Det kan överlappa. Så i USA så har man tyvärr sett att det har skett ett antal attacker bara under 20-talet, där förövarna senare visar sig har varit väldigt aktiva i true crime communityt. Så att man deltar i det här, det kan liksom skapa incitament för en att jag vill också bli hyllad och uppmärksammad på det här sättet, så jag begår min egen attack. Och det har vi sett ett antal fall. Och i några av de attackerna så har de förövarna också haft uppenbara högerextrema och rasistiska motiveringar. Så det utesluter inte, det ena utesluter inte det andra. Man kan vara liksom fascinerad av och delta i den där världen och ha högerextrema bevekelsegrunder eller någon annan extremistideologi.
Mm. Du säger att det är väldigt nischat, men hur stort är fenomenet skulle du säga?
Jag skulle säga att det är ganska litet. Det är också någonting som har funnits länge. Om man kommer ihåg de här ökända skolattackerna i USA, Columbine-massaken. Redan då, på slutet av 90-talet, så dök det upp folk som var fans eller var besatta vid den grejen. Och det här har varit liksom en lite nischat community av så ganska, vad säger, kufiska människor som är fascinerade av det här. Det som är bekymrande är att idag är det ganska många unga människor, tonåringar, som deltar. Man har sett i USA att någonstans mellan 13 och 18 år är ganska många som deltar i true crime community idag. Men det är förhållandevis lite, det är ingenting man helt lätt snubblar över. Men algoritmerna på TikTok och på de andra stora sociala medieplattformarna som vi använder oss av idag, de hjälper verkligen till att människor hittar det här. Om man likar någonting eller tittar på något eller delar något som tangerar de här ämnena, då kommer de här rekommendationerna och förslagen på, ska vi inte titta på det här, ska vi inte följa det här kontot? Så där finns också en inbyggd problematik även kring obskyra fenomen.
Men är, för det har vi ju pratat om i vissa sammanhang, att syftet är så att säga att få folk att agera, att gå ut och bruka våld, mörda och så vidare. Är det syftet här, eller är det mer att man är så att säga överdrivet intresserad?
Ja, när det kommer till just true crime community så är det snarare att man är överdrivet intresserad. Det är mer som att det är inte en organisation. De har inget egen intresse av att gå ut och rekrytera eller expandera, utan de finns där, de har sitt intresse. Och sen är det mer att folk dras dit eller liksom upptäcker dem och kanske kommer in i det. Återigen, inte sällan med hjälp av de här algoritmerna. Mm. Men det är inte en organisation, utan här pratar vi mer om en sorts subkultur. Sen ska jag säga så att som Cecilia nämnde, så vi vet ännu väldigt lite om det här fallet eller omständigheter. Polisen måste ha tid att gå igenom eventuella mobiltelefoner och så vidare. Det är möjligt att det framkommer att den här misstänkte kan ha haft kontakter med andra liksom relevanta aktörer online. Det vet inte vi i dagsläget.
Men för här pratar vi om en 12-årig pojke då, som ni och Helsingborgs Dagblad kopplar till den här 12-åringen. 12 år är ju väldigt ungt.
Ja.
Hur vanligt är det att de är så här pass unga?
Just 12 år är ganska ovanligt ungt. Det är liksom ett extremfall. Å andra sidan, så som jag just nämnde, så det finns ett antal kända fall från Norge för övrigt, där 13-åringar har varit utredda för involvering i högerextrema terrorplaner. Alltså unga tonåringar förekommer tyvärr ganska ofta. Vi såg här om året i Sverige i Hässelby och Borås, när några av de här andra galna grupperna härjade med knivdåd, så kallade 764, No Lives Matter och så vidare. Då pratar vi liksom om 14-15-åringar. Så tyvärr så har den här sortens extrema våldsbrott börjat förekomma även i sådana unga åldrar.
Cecilia Hedlund, reporter på Helsingborgs Dagblad. Du har ju bevakat det här fallet varje dag i princip sen det skedde. Hur har det berört de boende i området och i Helsingborg?
Ja, men det har självklart skakat Helsingborg och speciellt den stadsdel där den här parken då ligger. Det är en mötesplats för många barn och vuxna. Det har ju skapat mycket frågor om varför. Varför har det här hänt? Vad finns det för motiv bakom? Kan man låta sina barn leka i den här parken? Och där är ju så polisen noggranna med att understryka att det är en isolerad. Man ser det som en isolerad händelse. Och man försöker nu liksom sätta in mer polisiär närvaro och andra resurser liksom för att ta tillbaka den här parken, för att skapa trygghet igen. Men det finns ett stort varför och många frågetecken kvar såklart.
Tack säger vi till Cecilia Hedlund, reporter alltså på Helsingborgs Dagblad. Tack också till Morgan Finsjö, researcher på Expo.
Tack så mycket.
Nu Nu till den kanske eviga frågan om det var bättre förr, och när var det i så fall? Var det 70-talet, 80-talet, 90-talet kanske som var Sveriges guldålder? Det verkar bero på vem man frågar.
Eller är nostalgin helt fel och det är nuet och framtiden som är vår bästa tid, eftersom vår nostalgiska bild av historien aldrig har funnits?
Det menar Marcus Uvell som är vd för Nordic Public Affairs. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi har också med oss Carl Eos som är senior fellow på den konservativa tankesmedjan Oikos, som visst menar att det kan finnas saker som var bättre för. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Men vi börjar med dig, Marcus Uvell. Du har skrivit en artikel på DN Debatt att många längtar tillbaka till en tid som kanske aldrig riktigt har funnits. Vad menar du?
Ja, jag kommer ut med en bok i augusti som heter Det här är jävla landet, och som är ut på Timbro förlag. Jag har irriterat mig under lång tid på att en konsekvens av att vi i Sverige haft det som ett pessimistiskt stämningsläge i väljarkåren. Vi har i varje månad i över 10 år har fler tyckt att Sverige är på väg åt fel håll än åt rätt håll. Att den här alstrar en slags idealisering av det förflutna och föreställningar om att Sverige i största allmänhet var bättre förut. Jag tror att tittar man på detta lite mer seriöst så är det helt uppenbart att så är absolut inte fallet. Och jag har inget problem om människor är nostalgiska så där i största allmänhet. Det är vi väl alla lite grann, men men om nostalgin styr politiken så kan det bli ganska farligt, tror jag. För att vi kan inte söka oss mot framtiden utifrån falska bilder av hur Sverige var förut.
Vad är det som blir farligt då, menar du?
Nej, men jag tror att det är så att det finns en tendens att det är lätt att uppmärksamma saker som är negativa som händer nu i vår samtid. Och då glömmer vi bort alla de enorma framsteg som har uppnåtts. De senaste 40-50 åren så har ju både svenska folkets ekonomi och levnadsstandard förbättrats enormt, välfärden förbättrats enormt, folkhälsan förbättrats enormt och massor av andra förbättringar. Jag tror att om vi glömmer bort alla de förbättringar vi har gjort, då finns det en risk att vi söker oss till lösningar där vi försöker återskapa en tid som har passerat. Och då kan vi riskera många av de framsteg som de senaste decennierna har fört med sig. Och därför tror jag att det är farligt om politiken ägnar sig åt att söka sig bakåt. Väljarna vill ha svar på hur kan vi få ett bättre Sverige i framtiden. Inte hur kan vi få det som på 80-talet. För det var på de flesta sätt sämre. Inte på alla sätt förstås, men på de flesta sätt så var det sämre i Sverige.
För du lyfter ju fram en undersökning du har låtit göra där just 80-talet, att det är många som ser det som en guldålder, en majoritet till och med, en fjärdedel av de tillfrågade. Hur kommer det sig då?
Nej, men det är väl en kombination. Tittar man på det där så ser man att det spelar en roll vilken ålder man själv har. I genomsnitt så uppfattar svenska folket att Sverige var som allra bäst när de själva var 14 år. Och det är klart att det är en idealisering av hur härligt det var att vara ung och man hade framtiden för sig och sådär. Men sen spelar det också roll vilken politik som fördes då. Då kan man se att väljare till vänster brukar tendera att tycka att 70-talet, som var lite mer radikalt, var guldåldern. Väljare som röstar på Sverigedemokraterna tenderar att tycka just 80-talet extra ofta. Det var ju den sista årtiondet före den stora invandringen, så att säga. Och liberala väljare tenderar att tycka att avregleringen av 90-tal var guldåldern. Jag tror att det är naturligt att vi har en idé om när Sverige var som bäst, men det är jätteviktigt att politiken kan inte ägna sig åt att försöka återskapa det som har varit, för att då riskar vi tappa många av de framsteg som vi uppnått.
Vi släpper in Carl Eos, senior fellow på den konservativa tankesmedjan Oikos. Carl, vad tänker du om att nostalgin som politisk drivkraft hotar Sveriges framtid och idealiserar det förflutna utifrån falska minnesbilder?
Jag tror inte att nostalgin i och för sig hotar någonting, utan jag tror att vi finns ganska bra skäl till att människor just nu tittar bakåt. Jag tyckte det var väldigt intressant med det som du var inne på här nu också, Marcus, och som du skrev med den här artikeln i DN också, med just att personer till vänster tenderar att tycka att 70-talet var guldåldern och Sverigedemokrater 80-talet och liberaler och borgerliga liberaler tycker att avregleringarna på 90-talet var väldigt bra. Jag tror att om man ska förstå den här längtan som vi verkar vara överens om finns tillbaka till någonting, då måste man nog förstå vilka förväntningar som människor hade. Jag har ju nyligen skrivit en bok som handlar om att det fanns det finns två drömmar som har gått förlorade. Dels den här socialdemokratiska svenska drömmen om det jämlika samhället och välfärdsstaten, och dels den här liberala drömmen om den öppna världen och globaliseringen och marknadsekonomin och liberala demokratin. Och båda de här drömmarna var väldigt högt flygande. Och båda har i någon mening kraschat. Och det tror jag är en väldigt viktig bakgrund. Att människor förväntade sig någonting annat. Man hade väldigt höga förväntningar på vad framtiden skulle innebära. Och sen så kom 2000-talet och framförallt 2010-talet och framåt när de här drömmarna kraschade. Och nu står vi på någonstans i resterna av den här föreställningen vi hade om att det skulle bli perfekt, allting skulle gå vägen och lösa sig oavsett om vi kom från höger eller vänster. Och där någonstans tror jag att vi befinner oss nu, och då kan det kanske också finnas ett ganska stort behov i den svenska offentligheten och svenskar i allmänhet att söka sig bakåt och fundera över sin identitet och var man befinner sig någonstans för att sen kunna gå framåt.
Men håller du med om att politik ska handla mer om framtiden än om det förflutna?
Men jag tycker det är ett jättetråkigt svar, men jag tror att frågeställningen inte är särskilt lyckad. För vi hade en period när vi i princip alltid bara, vid en väldigt lång period, först en vänsterperiod och sen en liberal period, när vi bara pratade om framtiden. Vi pratade bara om vad som skulle vara perfekt i framtiden när vi väl kom fram till någonting. Och sen när det fallerade då har vi glömt bort att prata om det som vi borde haft med oss och det som vi borde ha byggt vidare på i historien. Så att jag ser ingen fara med att svenskar just nu försöker så att säga orientera sig även bakåt. Det tror jag är nödvändigt. Sen tror jag också att någon gång kommer vi förhoppningsvis behöva komma ur, eller kommer att komma ur, den här negativa föreställningen och bristen på optimism som finns. Men om vi någon gång ska ta oss ur den, då tror jag inte att det kan komma genom att det är lätt att hamna i den här lite positionen av att bli en mellanchef som står på kickoffen och säger att nu ska vi alla vara positiva och tänka framåt. Jag tror att det måste grundas i att vi hittar tillbaks till någonting som vi faktiskt tror på och är stolta över. Då kommer optimismen komma i nästa steg. Så att...
Vad säger du, Marcus Sovell? Har det varit för mycket fokus på framtiden?
Nej, jag tror det ligger mycket i det Carl säger om det här med socialismen och den liberala tidsåldern. Det finns en tydlig besvikelse i den svenska väljarkåren. Att man tycker sig ha fått ett samhälle som var något annat än det man blev utlovad på något sätt. Det tror jag är en väldigt bra beskrivning av vad som driver det här. Men jag håller inte med om att det har varit för mycket fokus på optimism. Men det är klart att det är ofta så att samhällsutvecklingen pendlar lite grann från den ena extremen till den andra. Nu har vi haft en mycket lång period av pessimism och nostalgi både från vänster och från höger. Och risken med det är ju, tror jag, dels att vi glömmer bort de framsteg som har uppnåtts, men också att politiken måste ju ha svaren på hur vi bygger ett bättre samhälle i framtiden. Den allmänna sanningen är väl ändå att politiska val handlar inte om vad man har åstadkommit, utan vad vi ska tro om framtiden. Och där tror jag att både höger och vänster har fastnat i en eländes beskrivning av de problem som Sverige har, och som absolut är mycket stora. Men risken med det är att man erbjuder väljarna bara en beskrivning av att saker och ting är elände.
Men är det du som är mellanchefen här som står och säger att allting, nu måste vi vara positiva? Eller?
Nej, men jag tänker så här att samhällsförändring går väl i praktiken ofta till så att det är både en del bra saker som löses upp och som bryts ner. Det är klart att det fanns positiva inslag i så att säga, det gamla Sverige som har gått förlorade idag. Men det hänger ihop med de positiva saker som skapas. Det går inte att tänka sig förbättringar utan att vissa saker också blir sämre. Och då måste man försöka ha blicken på vart rör vi oss någonstans totalt sett. Blir det totalt sett bättre eller sämre? Och då menar jag att det är alldeles uppenbart att på det hela taget så är Sverige ett otroligt mycket bättre land att leva i för den genomsnittliga svensken idag än vad det var på på 90-talet, på 80-talet, på 70-talet och så vidare. Så jag tror att det är, man måste kunna, man ska inte vara den peppiga mellanchefen, det håller jag helt med om, men man måste kunna se både och. Man måste kunna se att det finns saker som var bättre för, absolut, men de allra flesta saker har faktiskt blivit bättre med tiden, och vi måste hålla fast i de framsteg vi har åstadkommit. Idag har vi en stark strömning i politiken, till exempel mot att staten ska ta mer makt över medborgarna, och staten ska så att säga återta kontrollen och styra upp saker. Jag tror att det där är en av de saker som föds ur den här idealiseringen av det förflutna, och som jag tror absolut är mer dåligt än bra. Inte bara dåligt förstås, brottsligheten kräver väldigt hårda insatser till exempel, men jag tror att det finns en risk att vi använder lösningar som vi förknippar med en tid som vi minns som att den var bättre. Men det leder inte till en förbättring av samhället imorgon. Så vi måste försöka ha båda tankarna i huvudet samtidigt.
Om vi ska titta på politiken idag då, och ta SDs valaffisch till exempel, där det står "Vi gör Sverige till Sverige igen". Skulle det kunna vara ett exempel på när politiken spelar på människors längtan tillbaka?
Ja, nej men absolut. Och det där är ju inte bara, det är speciellt, det där är inte bara en sverigedemokratisk idé. Nu är SDs väljare de som är allra mest nostalgiska, men precis samma saker har ju även, inte minst, Socialdemokraterna ägnat sig åt. Magdalena Andersson skrev en artikel för något år sedan som med rubriken Sverige ska bli som Sverige. Så att det är liksom precis samma idé som både Socialdemokraterna och för all del även Moderaterna ägnar sig åt. Man flörtar med den här opinionen som tycker att Sverige har förfallit och vi måste återupprätta Sverige som det en gång var. Och det svaret på vissa frågor, men absolut inte svaret på andra frågor. Så jag tror att alla partier borde besinna sig och fundera på hur mycket energi lägger man på att prata elände och att det var bättre förr, och hur mycket energi lägger man på att prata om det som egentligen spelar roll, det vill säga hur kan saker bli bättre?
Carl-Leos, behöver politikerna besinna sig kort här sist?
Alltså kanske lite, men det här som Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gör när man pratar om att vi gör Sverige till Sverige och så vidare, i olika formuleringar på det. Det kan ju också ses som att det är en variant av att söka efter vilka vi egentligen är. Någon slags identitetssökande som Sverige är i väldigt stort behov av just nu. Och det kanske inte måste stå i motsättning till vad man har för idéer om hur olika politikområden ska utvecklas framåt i tiden. Så det finns, man kan se det på lite olika sätt.
Säger Carl-Leos alltså på tankesmedjan Oikos, och Marcus Uvell var också med, vd för Nordic Public Affairs.
En 31-årig rysk oppositionsaktivist dömdes nyligen i Polen till 7 års fängelse för spioneri.
Och det här fallet, det väcker både debatt och oro bland ryska regimkritiker i exil. De känner att misstänksamheten ökar också mot dem.
Natalia Pelevina är oppositionspolitiker och bor i Lettland.
But in terms of spies, yeah. I mean, most of us have been approached by the local, like local security services.
När det gäller spioner, ja, de flesta av oss har blivit kontaktade av den lokala säkerhetstjänsten. De ser till att vi vet att de har oss på radarn. De säger till oss att Ryssland sedan länge försöker infiltrera de baltiska länderna med sina agenter, säger Pelevina. Pelevina kände inte 31-årige Igor Rogov från Saransk, men hon har precis som många andra exilryssar debatterat fallet sedan domen på 7 års fängelse kom mot Igor och drygt 3 år mot hans fru Irina. Igor med kort snaggat hår, runda glasögon och en liten mustasch var för vännerna en osannolik spion. Han som jobbat i Navalnys lokala stab i Saransk och senare med Open Russia. De som kände honom som aktivist mindes en snäll och arbetsvillig kille. För dem är det obegripligt att han sålt sig till ryska säkerhetstjänsten FSB för att spionera på exiloppositionen. Men andra som lärde känna Igor i Polen har en annan bild av honom. Han verkade alltid ha pengar och konstiga aktiviteter på gång. Han använde narkotika, och under rättegången erkände han faktiskt att han jobbat för FSB, men att han pressats till det. Natalia Pelevina var partiansluten och aktiv i liberala, idag förbjudna partiet Parnas i Ryssland. Partiet grundades av den mördade oppositionspolitiken Boris Nemtsov. Hon lämnade Ryssland några dagar efter den storskaliga attacken på Ukraina, sen hon ensam varit ute och protesterat med en ukrainsk flagga och blivit gripen men oväntat släppts.
Hoping people will also, you know, come out against the war, but unfortunately, you know, with few exceptions, it didn't happen.
So. Jag hoppades att folk skulle komma ut i protest mot kriget, men tyvärr, med få undantag, hände det inte, säger hon.
The big debate within the opposition is there more of people like this in Russia, or is there more of people who don't like what's going on? They just are too afraid to speak out.
Den stora debatten inom ryska oppositionen är hur många i Ryssland som bara tiger och håller med Putin om kriget och hur många som verkligen är emot. Jag håller kontakt med många som är kvar i Ryssland och faktum är att en majoritet bryr sig helt enkelt inte. De kommer inte göra något för att stoppa kriget. De talar hela tiden om terpenje som ett honnörsord, det vill säga tålamod. Som om det vore en utmärkt egenskap. Ett tålamod som gör att de inte agerar förrän möjligen när det saknas mat helt och hållet i butikerna och deras barn riskerar svält. Men de påverkas inte av brist på bensin, av drönarattacker eller höga priser. De klagar men säger samtidigt att det bara beror på kriget och det gäller att hålla ut. I Lettland finns samma typ av ryssar enligt Pellevina. Ryssar som hjärntvättats av rysk tv innan den förbjöds och ryssar som fortfarande stöder Putin trots att de bor i Lettland. Många av dem är pro-Putin och de har lyssnat i många år på rysk propaganda. Det är lite tufft, så det är fullt möjligt om Putin blir helt galen att han anfaller just Lettland, för här finns så många ryssar som stöder honom, säger Pellevina. Hon hävdar att Putin inte bryr sig om att Lettland är ett NATO-land. Alla tre baltiska länder har skärpt sin lagstiftning för att förhindra rysk påverkan. Ryssar kan inte längre köpa fastigheter och det är betydligt svårare idag att få stanna i de baltiska länderna för ryska medborgare. Samma misstänksamhet mot ryssar finns också i Polen som inom EU krävt hårdare gemensamma regler mot just ryska medborgare. I diskussionerna kring spionen Igor nämns också den ekonomiska faktorn. Det är många i oppositionen i exil som inte hittar försörjning och många har helt enkelt slutat sin regimkritiska aktivitet för att de måste hitta jobb och inkomst. Nya lagar gör att exilryssar som stämplats som oppositionella kan förlora sina ryska besparingar eller de fastigheter de kanske äger kan bli beslagtagna i Ryssland, vilket ökar den ekonomiska pressen och riskerna att utnyttjas av ryska säkerhetstjänsten. Natalia har bott i England och USA och hon talar perfekt engelska. Det har gett henne större möjligheter till jobb. Hon har undervisat i USA och håller just nu på och skriver en bok om sin tid som regimkritisk politiker i Ryssland, men också om hur snabbt demokratiska försök kan förvandlas till fullständig diktatur.
But in terms of Russia, specifically Russia, I don't want to return there and I don't want to return there for a simple reason. I no longer respect Russian people. I have no love for them.
Jag vill aldrig återvända till Ryssland, helt enkelt för att jag inte längre respekterar ryska folket. Jag har ingen kärlek till dem. De är fullt medskyldiga till det fruktansvärda kriget och ukrainarnas lidande. Mina kollegor drömmer om att återvända och ställa upp i val och representera folk. Jag tycker det är förskräckligt. Vill du representera dem som är skyldiga till kriget? Kanske de inte bar skulden de första veckorna, men sen... Om hundratusentals hade gått ut direkt mot kriget och Kreml såg det hade de tvingats backa och stoppa, tror Natalia. De hade inte haft tillräckligt med soldater för kriget då.
But it really was down to the Russian people to oppose what happened, what Putin did in such numbers that he would have had to turn back. And it was possible, without a doubt. If hundreds of thousands showed up, you know, just you know, on the emotion, right? Not because of anything else, not because somebody was organizing them. And Kremlin saw that, I really do think they would have had to pedal back somehow. They would have had to somehow
you know, get themselves out of the situation, so save face, but not to continue with the war.
Reportage här av Maria Persson Löfgren.
Det är allt fler som smittas av den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE, trots att vaccinationen också ökar.
Hittills i år så har 213 TBE-fall registrerats i Sverige, och det är dubbelt så mycket jämfört med för samma period för 2 år sedan.
Vi har med oss Åke Lundqvist som är virologiprofessor vid Uppsala universitet och som forskar på TBE. Varför blir fler smittade trots att fler vaccinerar sig?
Ja, det är en jättebra fråga. Det enda jag kan säga är egentligen att vi behöver vaccinera mer än vad vi gör. Trots att vi har ökat, som du sa, vaccinationen, men ett tredubblat antalet doser under de senaste 10 åren, men jag har samtidigt sett en tredubbling av fallen.
Men för då kan man ju tänka att det är vaccinet som inte funkar, men det gör det.
Nej, det gör det. Vaccinet är bra. Frågan är om det går att göra ännu bättre. Så att det finns en massa frågor vi behöver ta reda på ordentligt nu. Och det, en av dem är, hur ser viruset ut idag? Eftersom vaccinstammarna är då baserade på virus som man fångade in för 50 eller 60 år sedan. Nu förändras det här viruset väldigt långsamt, så att, men det är en av de sakerna som vi behöver ta reda på. Går det att göra ännu bättre vaccin? Mm.
Jag vet inte om det går att hålla mikrofonen på telefonen närmare munnen så vi hör dig bättre, Åke Lundqvist. Men stanna kvar där, så pratar vi med Olivia Abrahamsson så länge. Du fick TBE som 13-åring. Du är 28 år idag. Berätta, hur gick det till när du blev sjuk?
Hej.
Hej.
Jag vi såg ingen fästing på mig. Men vad jag har förstått som så kan man liksom bli sjuk av bara att salivet från fästingen. Men det kom verkligen från en dag till en annan att jag vaknade upp, och jag kunde inte stå upp utan att svimma eller kräkas. I princip.
Hur sjuk blev du?
Ja, då vart jag väldigt sjuk i några dagar. Jag blev inlagd på sjukhus, och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Väldigt hjärntrött och smärt överallt, mycket illamående och yrsel. Jag fick liksom lägga mig och vila i mörka rum utan ljud. Jag gick max halvtid i skolan.
För sen tog det 12 år innan du fick bekräftat att det var TBE. Vad kände du när du ändå till slut fick veta?
Ja, det var ju fantastiskt på ett sätt. För jag hade ju gått där i 12 år och liksom har smärta 24 timmar om dygnet. Och otroligt liksom mycket problem. Och ingen har någonsin kunnat ge mig något svar på varför. Och det är väl det som har varit det jobbigaste. Dels att det liksom inte syns, men också att jag inte visste varför. Och sen var ju kruxet att jag var ju vaccinerad, vilket då gav en positiv TB i mina provsvar. Och det gjorde nog mina läkare lite blinda för att det kunde vara det. Jag önskar väl att de hade gått på spåret att det kan vara TB ändå. Idag vet vi ju att man kan, eller det visste man väl då också, men att man kan få TB trots att man är vaccinerad.
Men hur vaccinerad var du då? Man behöver ju ta 3 doser innan man räknas med att man har fullgott skydd.
Precis. Jag är inte helt säker på om jag hade tagit 2 eller 3 doser, men jag vet att vi liksom glömde den här påfyllnadsdosen. Jag tror att det var så att vi liksom fick boka av den tiden, och sen blev det så att vi inte bokade om det, att det glömdes bort helt enkelt. Och idag är det ju väldigt bra. Det finns ju appar och allt möjligt som påminner den. Det fanns det ju inte då.
Hur lever du idag, Olivia? Hur mår du idag?
Det är en ständig kamp, måste jag ändå säga. Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
Och klarar du av att arbeta?
Ja, alltså det är väl en en fråga som finns många olika svar på beroende på hur positiv eller negativ man är. Men jag vill ju väldigt mycket och vill göra mycket i mitt liv. Och det är väl det som har fått att liksom jag ändå mår hyfsat bra idag. Men det är egentligen så är ju varje kvart i mitt liv en kamp liksom, att man vet aldrig hur det blir och hur jag mår och hur jag påverkas av saker och ting.
Säger alltså Olivia Abrahamsson. Åke Lundqvist är med oss, fortsatt professor i biologi. Hur typisk är den här berättelsen som vi hör?
Den är ganska, det är ganska ovanligt att man inte blir diagnostiserad ändå. Men det som får mig att tänka på det för hennes berättelse är att idag har vi tack och lov metoder så att vi direkt kan se. Även om någon är vaccinerad så kan vi se om man är infekterad. Och som Olivia beskrev så var det ett problem för läkaren att det fanns, hon hade antikroppar från vaccinationen. Och då kunde man inte, på den tiden kunde man inte se specifika antikroppar som man får efter en infektion.
Förlåt Åke, men det hörs liksom sämre och sämre. Jag försök hålla telefonen så nära munnen som möjligt, så hoppas att vi ska höra bättre.
Ja, jag gör det. Jag håller den helt still också. Så att...
Ja, då är det vår teknik då som jag nu krånglar med. Ja. Men vi fortsätter försöka i alla fall. För det krävs ju 3 doser för att man ska räknas som fullvaccinerad. Och sen ska man ta påfyllnadsdoser också. Hur bra eller dåligt skydd har man om man inte sköter det här ordentligt?
Nej, det är, jag tror att det stora problemet att vi ser så mycket TB idag tror jag handlar framförallt om att vi inte får till det som Olivia berättade, så att det är jättelätt att glömma bort. Och det stora problemet vi har i Sverige är att vi fortfarande inte har något nationellt vaccinationsregister. Även om vaccinbolagen ofta har sköter det och har appar och skickar ut påminnelser, skulle vi behöva någonting som täckte hela landet.
Mm. Vi kan höra med Ulrika Märking också som infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten. För en diskussion som har varit här i Ekot i början av veckan till exempel, det är att priserna för att vaccinera sina barn skiljer sig väldigt mycket mellan olika regioner. I Örebro är det gratis att vaccinera sina barn. I grannregionen Värmland så kostar det drygt 1400 kronor för att få ett barn, för att barn ska få grundskyddet då. Vad säger du Ulrika Märking? Varför är inte TB-vaccin en del av barnvaccinationsprogrammet?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Och vilka sjukdomar som kan ingå i barnvaccinationsprogrammet eller något annat nationellt vaccinationsprogram, det bestäms ju av smittskyddslagen. Och där finns ett antal olika kriterier som ska uppfylla. Till exempel ska vaccinationen vara kostnadseffektiv, vilket då betyder att kostnaden för att vaccinera en massa människor ska vara i balans och proportion till den nytta som man kan förvänta sig i form av förhindrad sjukdom då. Ett annat kriterium är att vaccinationerna ska påverka smittspridningen i befolkningen. Och TB är ju olika vanligt på olika platser och därför lite speciellt och krångligt i de här sammanhangen. Det är inte vanligt på det sättet att det är uppenbart kostnadseffektivt på alla platser. Och därför har Folkhälsomyndigheten just nu under våren släppt en rekommendation om vaccination och ett beslutsunderlag som istället riktar sig till regionerna för att underlätta deras överväganden om att ge gratis vaccin till sina invånare, barn eller tonåringar eller även vuxna.
Så att i Norrbotten är det inte kostnadseffektivt för att TB inte finns där, men i södra Sverige kan det vara. Okej.
Precis, till exempel i Sörmland där det är vanligt.
Ja. Vad krävs för att det skulle kunna ingå i någon form av nationellt program då i så fall?
Ja, men det, förutom kostnadseffektiviteten så ska det påverka smittspridningen. Och det kan väl vara så att i förlängningen så kan det bli tal om ett nationellt vaccinationsprogram i Sverige, men bara i vissa geografiskt avgränsade delar av landet där det finns kostnadseffektivitet och där TB är vanligt. Men just nu så är nog det sätt vi kan hoppas på att få ner priset på vaccination är genom gemensam regional upphandling av vaccinpriset, att man kan pressa priserna, i vissa fall regional subvention då, där man finner kostnadseffektivitet.
Ska vi prata med Åke Lundqvist igen och se om ljudet är med oss, virologiprofessor alltså vid Uppsala universitet. Och vad tänker du om hur stor effekt det skulle ha om vaccinet var gratis?
Jag tror att det skulle ha en stor effekt, och jag tycker ju, och det är lätt för mig att säga som inte behöver räkna på kostnader och sådär, men jag tycker någonstans att det är förfärligt att människor ska behöva dö av TB i Sverige. Och allra värst tycker jag att det är om det handlar om ekonomiska problem, att man tar råd att vaccinera sina barn. Så jag tycker verkligen att vaccinet skulle vara gratis för alla som vill ha det i Sverige.
Tack så mycket för att du var med här i studiet. Åke Lundqvist, alltså professor i virologi vid Uppsala universitet. Olivia Abrahamsson också, som drabbats av TB, och Ulrika Marking också från Folkhälsomyndigheten, hörde vi.
Mm. Det var studie 1. Peter Ljungen var det som producerade idag, och alldeles strax är det dags för Ekot.
Ja, men Marianne Haslov, kan du göra ett smakprov?
Det kan jag. I Hongkong dras snaran åt kring fria bokhandlar. Vi har ett reportage om det.
Mattias Rensmo och Susanne Westergren är det som har varit med i studiet idag.